Ja, dags för predikan och påminner om att den ska spelas in. Det gjorde vi ju inte förra söndagen, vi hade lite tekniska problem så den predikan blev inte inspelad. Vill man ha manuset på det, jag har fått lite sådana frågor, så mejla mig idag så får du manuset på förra predikan. För detta är ju tredje predikan på temat om pingstens judiska bakgrund. Den första finns ju utlagd, men då inte den andra. Under den judiska pingsten, som i GT kallas för veckofesten, har jag sagt, kommer lite repetition här då. Den firas ju 50 dagar efter påsk. Både den judiska pingsten och den kristna pingsten firas 50 dagar efter påsk. Och judarna firar dels den första skörden, men också minnet av det förbund som stiftades 50 dagar omkring 50 dagar efter uttåget ut ur Egypten. Och den första predikan fokuserade på skördetemat, alltså pingsten som en skördefest. Och min andra predikan fokuserade på förbundstemat. Och den här predikan kommer fokusera på templet. Den kristna pingsten firas ju till minne av hur Gud uppfyllde församlingen med den helige ande och på så sätt blev ett tempel, en boning för Gud. På samma sätt som Gud uppfyllde tabernaklet och templet i Jerusalem så uppfyller den helige ande församlingen och de kristna. Så vi som gemenskap är ett tempel och individen är ett tempel. Och för att vi ska förstå då vad det här innebär så ska jag dra lite av den gammaltestamentliga bakgrunden. Och det blir lite repetition från den andakt som jag spelade in i september i baptistkyrkan. Där det var församlingshelg och där med ingen gudstjänst tillsammans med baptistkyrkan så spelade jag in en andakt. Och då sa jag att ett sätt att greppa den bibliska berättelsen som är bra att ha i bakhuvudet, det är att dela in den bibliska berättelsen i fem akter. Fem akter. Där den första akten är skapelsen, då det också sker ett syndafall. Den andra akten är Israel, liksom Israel som folk och nation börjar formas. Den tredje akten, det är berättelsen om Jesus. Och den fjärde akten är kyrkan, församlingens. Och sen den sista akten i nyskapelsen. Då får man liksom skapelse och skapelse. Gudsfolket Israel, gudsfolket kyrkan och så i mitten Jesus. Det är en bra grej att ha i bakhuvudet. Och i alla de här fem akterna har ett tempel. Men det ser olika ut. I den första akten, skapelsen, då är Eden ett slags tempel. Det ska jag berätta mer om sen. Så i skapelsen så är det Edens lustgård som är templet. Och i den andra akten om Israel, då har vi ju tabernaklet och vi har sen det här stentemplet i Jerusalem. Och det blev ju två tempel. Först ett som Salomo byggde och så revs det när Babylonien ockuperade Israel. Och sen byggdes det upp ett nytt som det berättas om i Esra. Och i den tredje akten då, berättelsen om Jesus, då säger ju Jesus uttryckligen om sig själv att han är ett tempel. Så då är det ju Jesus som är templet. Och i den fjärde akten så är det ju församlingen som är templet. Och så är vi på väg mot den femte akten, nyskapelsen. Då hela skapelsen kommer bli ett tempel. Då himmel och jord förenas och Guds närvaro uppfyller hela världen. Och jag sa i den förra predikan att vi idag vet mycket mer om det judiska livet på Jesu tid än vad man gjorde förr. Det beror dels på arkeologiska fynd men också den kris som den här rannsakan som förintelsen innebar som gjorde att man också såg att mycket av den teologiska forskningen hade präglats av antisemitismen. Att fördomar och felaktiga uppfattningar om judendomen och förintelsen innebar ett ökat intresse bland teologer för att upptäcka kristendomens judiska rötter. Så idag vet man mycket, mycket mer om det judiska livet på Jesu tid än vad man visste förr. Och det gör att jag tror att den här idén om att Eden, eller den här tolkningen att Edens lustgård skulle ha varit ett tempel, är ny för många. När jag har tagit upp det i predikningar och varit i olika församlingar så har många sagt nej, det kan väl inte stämma, det har jag inte hört förut. Och det beror just på att vi inte haft tillgång till de judiska tolkningarna, hur man på Jesu tid förstod templet och skapelseberättelsen och så. Det står ju inte uttryckligen att Edens lustgård var ett tempel. Vi hittar liksom inte det i någon vers. Men de många likheterna, hur Edens lustgård beskrivs och hur sen tabernaklet och templet beskrivs, visar att ja, man ser en länk mellan de två platserna. Den första likheten är ju att både Edens lustgård och sen tabernaklet och templet beskrivs som platser där Gud är närvarande och vandrar omkring. Det är ju vad Gud gör i Edens lustgård. Han kommer gående, vandrande. Gud är ju egentligen närvarande överallt. Men Gud är på ett personligt och relationellt sätt närvarande i templet och i Edens lustgård. Man kan nästan prata om en slags gradskillnad eller en slags förtätning. Och Gamla testamentet beskriver det som att Guds namn finns i templet. Alltså det är det här att det finns en slags relationell koppling i templet. Och i Salomos invigningsbön, när templet i Jerusalem invigs, så säger han att man kommer bli bönhörd på ett speciellt sätt om man riktar sin bön, om man har sitt ansikte vänt mot templet. Och därför bad judar när templet fanns i riktning mot templet, var man befann sig. David gör det, Daniel gör det när han är i exil i Babylon. Ni vet den här berättelsen om Daniel och lejongruppen. Han ber i riktning mot templet. Så att båda platserna, Edens lustgård och templet, beskrivs som platser där Gud är liksom närvarande på ett speciellt sätt. Den andra likheten är att ingången till båda platserna ligger i öster. Templet var ju vänt mot öster och ingången låg i öster. Det var vänt mot väster och inloggningen låg in. Det är varmt. Dörren var åt öster. Och så var det också med Edens lustgård. Porten in till Edens lustgård var i öster. Och den vaktades ju av keruber, om ni minns det. Berättelsen om när Adam och Eva utvisas. Att det står keruber och vaktar. Och på den här förlåten, det här draperiet som var ingången till det innersta rummet i templet, så fanns det keruber broderade som liksom vaktade ingången. Sen har vi det hebreiska verbparet för bruka och vårda. Människans uppdrag i Edens lustgård var att bruka och vårda Edens lustgård. Och de hebreiska orden, det paret, används som prästtjänsten sen. Men översätts lite olika i våra biblar. Men det var vad prästernas uppgift var, att ta hand om och bruka templet. Så Adam och Eva var någon slags präster i den här Edens lustgård. Sen är det en flod som rinner ut ur Eden och som ger liv åt världen. Och så beskrivs templet i Hesekiel. Att det rinner ut en flod från templet som ger liv åt hela världen. Och det var faktiskt så bokstavligen i det templet som fanns på Jesu tid att det var en källa som rann ut från templet. Och den källan blandades med blod från alla djuroffer som slaktades där. Och i Johannes evangeliet så är ju Jesus både Guds lamm och Guds tempel. Jesus säger det om sig själv i Johannes evangeliet, att han är Guds tempel. Om ni kommer ihåg vad som står i Johannes, när Jesus hänger på korset så sticker man ju upp hans sida. Och då kommer det ut blod och vatten. Och det kan vara en koppling, just den här idén om Hesekiels syn av det här templet, det framtida templet som ska komma, och också hur det var på Jesu tid. Och Jesus beskriver ju sig själv som en, att det kommer komma en källa ur honom som är den heliga ande. Så att det här med att hans sida sticks upp och det kommer ut blod och vatten kan ha med den här tempelmetaforen att göra. Och det kom också då en flod ut från Eden som vattnade världen. Och sen har vi också förekomsten av guld och onyx som fanns både i Eden och i templet. Och andra dekorationer som fanns i templet som liknade templet vid en lustgård. Så det finns många likheter. Och vi har också det här med att synden leder till att man utvisas från de här platserna. Syndafallet ledde till att Adam och Eva utvisas från Edens lustgård. Och sen har vi ju Israels liksom syndafall som leder till att Babylon kommer och ockuperar landet. Och man hamnar i exil och templet förstörs. Så att man liksom blir av med den här platsen på grund av ett syndafall. Och ett tempel i den judiska teologin, det är en plats för tillbedjan och gudstjänst. Det är en Guds boning och det är en länk mellan himmel och jord. Och det är vad vi också ska vara. Vi som har förenats med Jesus, han som är ett tempel, och uppfyllts av anden. Vi ska vara en plats och vår gemenskap ska vara en plats för gudstjänst och tillbedjan. Det ska vara en plats där man möter Gud. En Guds boning och en länk mellan himmel och jord. Och jag pratade en del om det i min predikan om Jakob. Vi hade ju i våras en predikoserie om Jakob och trons mognad. Jakob i Gamla testamentet, och jag berättade om när Jakob under hans flykt hemifrån hade en dröm där han får se en trappa eller steg upp till himlen över vilken änglarna stiger upp och stiger ner. Vilket visar att den här trappan är en slags länk mellan himmel och jord. En förbindelse mellan de här två olika dimensionerna. Och den här stenen som Jakob hade som huvudkudde, kan inte varit så bekvämt. Jag hade nog sovit utan huvudkudde om jag stod på marken. Den skulle han säga att det här ska bli liksom första stenen till ett tempelbygge. Sen står det ingenting om det mer. Men i den judiska traditionen så menar man att templets liksom grundsten var just den här stenen som Jakob hade haft som huvudkudde. Och man förstod templet på det här sättet, att det var en länk mellan himmel och jord. Himmel och jord förenades. Och därför blir också templet platsen där man offrar, platsen där man ser till att de här två dimensionerna står i harmoni med varandra. För många av de här offrarna handlar om just detta, att himmel och jord ska hamna i harmoni med varandra igen. Och det är liksom den här länkplatsen. Och Jesus beskriver sig själv som den här trappan upp till himlen i mötet med Natanael. Jag tog upp det i predikan om Jakob. När han säger att man ska få se änglar stiga upp och ner över människosonen. Och så finns det andra så här paralleller till den här berättelsen om Jakob. Så han är liksom den här platsen där himmel och jord länkas samman. Och där det liksom blir harmoni mellan himmel och jord. Han är ju både tempel och offerlamm. Judarna menar också att Guds rike och Guds regentskap liksom utgick från templet. Guds herravälde liksom utgick från templet och gick ut över hela världen. Och vi ber ju det i vår bön, Herrens bön. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och då har man den här tanken att göra att liksom, Guds vilja kommer från himlen och passerar liksom, templet. Genom oss. Längst in i templet så fanns ju det allra heligaste, ett kubiskt rum. Och där fanns arken, och då inte Noas ark utan den här lådan som innehöll lagtavlorna, de här stentavlorna. Och på den här lådan så var det ett lock som utgjorde Guds tron, som det fanns två keruber som stod vända mot varandra. Och så tänkte man sig att Gud liksom tronade på deras händer. Och där har vi liksom det uttrycket i Saltaret, att Gud tronar på keruberna. Han är liksom osynligt, tronar han på det här locket. Och då tänkte man att där är liksom Guds tron, här utgår Guds herravälde och det ska liksom flöda ut i världen. Så nu kommer äntligen en bibeltext på väggen. Ja, teknikerna har suttit där länge och väntat. När händer? Nu händer det. Jesaja 2. Det börjar bli varmt där inne. Mm. Det var, vi har lyckats ha lite korsdrag här innan gudstjänsten börjar. Jag kan tänka mig att det är ett av skälen varför inte så många valde att komma hit idag. De här stora fönstren, utan det sitter det där. Skuggiga partier hemma via Zoom. Jesaja 2. Den dagen ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast. Högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk ska strömma dit. Folkslag i mängd ska komma och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar. Hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas och från Jerusalem Herrens ord. Så att Jesaja ser fram emot den dagen då liksom Jerusalems tempel ska få vara en vallfärdsort för alla folk, inte bara för Israel, och att man ska få lära sig Herrens lag och börja följa den där. Och på pingstdagen så uppfylls ju det här fast på ett annat sätt. Nämligen att församlingen de kristna uppfylls av den heliga ande. Förra gången så sa jag ju att det som den heliga ande gör är att den heliga ande skriver lagen i våra hjärtan. Att vi blir brev, vi blir lagtavlor. Och de kristna blir mobila tempel som sedan liksom skingras över världen. Så man går ut i världen, så på så sätt så uppfylls det här med att liksom lagen kommer ner från himlen till Jerusalem och sen bara fuff, flödar den ut i världen genom oss. Vi blir liksom minitempel ut i världen. Vi är utsända från Jerusalem till jordens yttersta gräns. Och det tempel som Jesus besökte som barn, som var ju det andra templet, då var det allra heligaste tomt. För att den här arken, Guds liksom tron, den här lådan, den försvann när babylonerna kom och ockuperade Israel under 500-talet, ockuperade Juda. Och de river ju ner templet och så byggs det upp ett nytt tempel på Esras tid och sen liksom byggs det om och blir pampigare och pampigare. Men i Esra bok så finns ingen sån mäktig inflyttningsscen som det finns både när det är berättelsen om tabernaklet och berättelsen om Salomos tempel. Då flyttar verkligen Gud in på ett väldigt mäktigt sätt liksom, genom eld och rök och dån. Liksom. Men det händer aldrig med templet som byggs i Esra bok. Och det är som att Gud har tänkt så här: nej, men nu ska jag bygga ett nytt tempel. Jag vill flytta in på ett annat sätt. Jag vill flytta in i någonting annat, eller snarare någon annan. För den som det här liksom nya började är ju med Maria. Och den nämnde jag i den här andakten som blev inspelad i september. När ängeln Gabriel kommer till Maria så säger han: vad hälsar du högt benådade, Herren är med dig. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Alltså Maria blir ju någon slags tempel. Eftersom Jesus är Guds tempel. Jesus är Gud själv. Och Gud flyttar in i Marias mage. Så hon blir ett profetiskt tecken för vad vi alla ska bli. Det som Maria får vara med om får vi alla vara med om på ett sätt. Och det här är så stort, för templet av sten, det hade ju massa murar liksom. Det var lite roligt här i veckan. Jag håller ju på att läsa en bok om templet just nu. Inför den här predikan och inför lite andra projekt framöver. Och det var så inne i de här tankarna, och så har Miriam och mathjälpsfolket varit och städat här i kontorsdelen i kyrkan, och Miriam hade satt upp grejer på kontoret som hon ska ha till tonårsbibelskolan sen. Och då såg jag en stor affisch. Först såg jag en affisch där det stod Guds frälsningsplan. Och sen såg jag en jättestor affisch som var avlång. Jag tänkte, åh, det är templet. Det var vad jag såg med en gång. Liksom. Och sen, vad konstigt det ser ut vid det allra heligaste. Det är liksom snett och konstigt. Och då säger jag, det är ju inte templet, det är ju Jesus. Jesus i Minecraft-variant. Så jag var så inne i, liksom det man är inne i sitt huvud, det är vad man ser. Liksom. Men det var ju en bra bild. Jesus är ju Guds tempel. Hans armar passade så bra med de här förgårdarna och fötterna. Liksom, för det var massa olika rum. Så det var med olika rum, och det var det allra heligaste, där fick bara överste prästen vara, och sen var det det heligaste, där fick vissa präster vara på vissa tider, och sen var det prästernas förgårdar när man fick gå in när de gjorde tjänst, och sen var det de judiska männens förgårdar, och sen var det de judiska kvinnorna. Så liksom, det var ju massa murar, inte det allra heligaste, men nu flyttar Gud liksom in i en kvinnas livmoder. Otroligt. Någonting nytt händer. Och den helige ande kommer ju över Maria två gånger i hennes liv. Första gången, då blir Gud lik Maria. Alltså Gud blev människa och fick del av Marias DNA. Man måste ju ha sett liksom, på Jesus, bara, han har Marias ögonbryn eller hennes näsa. Liksom. Det kan ju inte ha varit en helt främmande. Alltså, det måste, man måste kunna sett att det där är Marias barn. Så första gången den heliga ande kommer över Maria, då blir Gud lik Maria. Och andra gången när den heliga ande kommer över Maria i samband med pingsten, då blir ju Maria istället lik sin son. Genom att anden ger oss liksom andens frukter och andens nådegåvor, det gör ju att vi kan bli lika Jesus i hans liksom sätt att älska och hans sätt att utföra mirakel. Och Maria var med vid himmelsfärden, och det här blir det sista jag säger innan vi ska sjunga en sång. Och det här tror jag vi ofta missar när vi läser apostlagärningarna. Vi läser från apostlagärningarna 1, vers 12. Och det här är vad som händer precis efter himmelsfärden. Då återvänder de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Thomas, Bartolomaios, Matteus, Jakob, Alfaios son och Simon Zeloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Så de finns med där i ständig bön i väntan på anden. Och sen väljer man en apostel som ska ersätta Judas Iskariot, och då var det så många som 120 personer som var anslutna. Och så står det sen Apostlagärningarna 2:1-4. När pingstdagen kom var de alla församlade. Alltså Maria och alla de här. Maria är med. Det är sista gången hon nämns i den bibliska berättelsen. Det hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. Och de såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Alltså inklusive Maria. Och jag sa ju förra gången att de här eldslågorna, det var ju så judarna såg att lagen hade förkunnats på Sinai. Att Guds röst hade blivit en eld som talade, och nu uppfylls församlingen av den här elden och kan gå ut liksom som de här budbärarna i världen. Och nu rivs ju alla de här murarna. Det är ingen skillnad på jud eller hedning, man eller kvinna. Alla har samma tillträde till det allra heligaste. Våra kroppar är det allra heligaste. Och jag tror att Maria, hon gick runt och städade och grejade när hon var gravid, och det kändes nog inte så speciellt. Men så säger Elisabet om henne, salig hon som trodde. Alltså det, om vi sätter oss ner och liksom begrundar detta och väljer att tro på detta, så blir det speciellt. Den här elden syns inte alltid. Det kanske bara hände en gång för Maria där på pingstdagen. Och ofta så känns det ganska vanligt. Vi behöver liksom göra som Maria, begrunda detta vid Guds tempel. Den heliga ande har flyttat in i mig på samma sätt som den flyttade in i tabernaklet och i Jerusalems tempel. Och en bit av liksom Edens lustgård finns redan i mig, paradiset. Vi bär himlen i vårt bröst. Och vi kallar det att precis som Maria låta Guds ord bli kött i våra liv. Vi ska vara ett salt och ett ljus i världen. Och för att det ska ske behöver vi liksom dricka av den här strömmen hela tiden, fylla på. Så att vi blir liksom källsprång som andra människor får dricka. Den här strömmen som ska utgå från templet. Låt oss be. Fader i himlen, tack för den här tiden som jag har fått ha tillsammans med Citykyrkan. Det här är ju sista gången jag predikar som pastorsvikarie i den här församlingen. Det har varit ett så märkligt år när vi har liksom inte kunnat mötas och liksom känna den här fysiska förnimmelsen av att wow, vi är ett tempel, Gud finns mitt i vår gemenskap. Tack för det du har gjort under det här året, det vi har lärt oss, det vi har upptäckt om varandra och om dig och om oss själva. Jag ber att det ska få bära frukt och jag ber att du ska fortsätta välsigna den här församlingen. Att mathjälpen ska få utvecklas. Och att gudstjänstlivet ska få utvecklas så att de här insikterna vi har gjort under det här året när vi har på Zoom och funderat på vad är det? Varför firar man gudstjänst och vad är det vi håller på med? Att du skulle välsigna den processen vidare, välsigna församlingsledningen, välsigna Lotta som kommer som ny pastor och låt ett nytt kapitel få börja i Citykyrkan. Vi ber att det inte skulle bli någon bakslag i den här pandemin utan vi skulle liksom få se att lättnaderna bara ökar och ökar, att vi kan se som vanligt i september. Det är vad vi ber. Och att Citykyrkan, vår gemenskap, ska få bli en plats där människor möter Gud. Att människor möter Gud genom oss och att du uppfyller oss ännu mer av den heliga ande så att vi kan få vittna på ett sätt som gör att människor förstår. Be att det ska bli många sådana möten i och med mathjälpen. Där det har liksom inte gått att mötas innan, men att det ska bli möjligt nu. Att det ska få äga rum så mycket fina samtal här. Där vi får vara de här eldslågorna som förkunnar din frälsning, ditt ord. Låt människor förnimma dig här på den här platsen. Låt det här få bli ett tempel. En gudsboning. Amen.